För sista gången under herrens år 2025 så säger vi god morgon NHL från Ringvägen 52. Då kan vi väl också passa på att önska en god jul här i början av programmet. Det vet jag att Mattias Nordström vill göra, för du gillar julen.
Ja, det är en jättetrevlig årstid. Bara dagarna innan, då ser man mer alla måsten. Men när man väl hamnar där på julafton, då är det en mysig årstid.
Mm. Det tror jag att Anders Lundberg tycker också, men jag vet inte hur mycket du hinner fira jul här med JVM inför dörren.
Ja, det är inte så mycket, men jag är nog lite mer grinchen än jultomten faktiskt. Även om jag har skägget så är det nog mer grinchen på mig faktiskt.
Kul att ha landslagschefen här, och vi ska prata väldigt mycket om väldigt många olika saker kopplat till våra landslag såklart. Men vi har fått in lite frågor inför avsnittet, och en av dem tänker jag börja med idag. Och det är om du har haft något favorit NHL-lag under din uppväxt, och även du kanske?
Ja, men när jag var liten, jag får säga, alltså allt eftersom så har det här med favoritlag nästan raderats ut. Jag vet inte om det har med yrket att göra, men när jag var liten så Chicago Blackhawks.
Mm, inte ett omtag. Varför då?
Loggan tyckte jag var skithäftig. Jag kommer ihåg, jag fick en hoodie av mamma och pappa när jag var 10-11 år eller sånt där. Det var stort. Jag var så stolt över den där hoodien, så att det är härligt minne. Så Blackhawks.
Jag hade hoppats att du skulle säga Pittsburgh bara för att ha en övergång till att Sidney Crosby i natt slog klubbrekord i Penguins historia. Flest gjorda poäng, 1724 stycken, passerar Mario Lemieux, och han passerar också Lemieux i alla tiders poängliga, går upp på en åttonde plats. Och han gjorde det med svensk hjälp. Först så blev han framspelad av Erik Karlsson till målet som tangerade rekordet, och sedan sköt han ett gammalt heligt slagskott, och Rickard Rakell rakade in returen, och den här rekordnoteringen var ett faktum.
Here's Crosby passing to Rakell, hopped off his stick, comes back in front, Rakell pokes it on net, save, Crosby rebound blocked, Carlson puts it in front, Crosby scores! Make room, Mario! Sidney Crosby is tied Lemieux's franchise points record, and history is on the horizon. Back to the point for Carlson. Crosby winds and blasts, deflects in front, score! That's it! That's history! The kid is now the king! Sidney Crosby has passed Mario Lemieux for the most points ever by a Pittsburgh Penguin.
Anders, om jag börjar med dig här, när man tänker Sidney Crosby som en ambassadör för ishockeyn, för Pittsburgh såklart, men också för kanadensisk hockey, i din roll med det perspektivet, vad tänker man då?
Jag skulle säga att det är en fantastisk ambassadör för hela hockeyvärlden. Hur han spelar, hur han har levererat över tid, alltså hur han uttrycker sig, är en helt fantastisk hockeyspelare, och bara det faktum att liksom han slår Lemieux rekord, det är superhäftigt.
Ja, nu har han fler poäng än Lemieux, han har faktiskt en Stanley Cup också mer, han har ju 3 kontra Lemieux 2. Kan han på allvar utmana Lemieux i liksom den största Penguins-spelaren någonsin?
Det svåra man har när man pratar Mario Lemieux, det är antal matcher Mario spelade. Tar inte bort någonting från vad Crosby åstadkommit nu, men det vi gör väl Mario Lemieux lite magiskt, därför går man hans poäng per matchsnitt, det är ju helt makalöst. Så att fortfarande Crosby, vi var inne på vad han har gjort för hockeyn och för Pittsburgh, men den här mystiken, och om vi ska ta de bästa hockeyspelarna genom alla tider, så håller jag väl fortfarande Mario Lemieux snäppet högre.
Ja, lite snabb huvudräkning här, så krävdes Lemieux. Han hade mer än 450 matcher färre än Crosby för att så samma notering. Så att det säger ju någonting om vilken otrolig spelare Lemieux var.
Ja, 450 matcher, men du tänkte, det är antal säsonger. Mm. Men det som imponerar med Crosby, det är den höga lägsta nivå. Mm. Att hela tiden leverera, och på det sättet han har gjort det, hur han spelar hockey på insidan, tagit stryk i så många år, fin förebild för unga spelare med när det gäller förberedelser, alltid i topp fysisk form, för att det krävs för att kunna i huvud taget drömma om att komma i närheten av såna här rekord.
Nu har Sidney Crosby 31 poäng upp till sjunde platsen genom alla tider på alla tiders poängliga. Det är Steve Eiserman, Crosbys barndomsidol, och han gjorde de poängen för Detroit. Men han kommer från Ottawa, och Ottawa tog sin fjärde raka seger i natt med Linus Ullmark i kassen. Alltså fyra raka segrar för Ullmark. En 6-2 seger mot Boston i natt, och Fabian Zetterlund fick göra sin första tvåmålsmatch sedan slutet på oktober 2024. 108 matcher utan tvåmålsmatcher för Zetterlund. Men Anders, jag antar att det här är ändå en kille som har funnits med i diskussionerna när vi pratar OS-truppen, sett till vad han kan erbjuda, som är lite, jag ska inte säga unik, men det är inte det vanligaste skillsetet i svensk hockey.
Ja, men Fabian har ju varit med och spelat två VM med oss också de sista tre åren, så vi känner ju honom väldigt väl. Jag tycker det är superkul att se att han också levererar lite mer offensivt. Han är ju väldigt intensiv i sitt spel, spelar fysiskt. Men jag tycker han har hittat en bra roll i Ottawa nu.
Och om vi pratar Linus Ullmark här, fyra raka segrar. December månad, vunnit 5 av 7, 91,2 räddningsprocent. Efter en tuff start på säsongen så är Linus nu på väg mot den formen han kan vara i. Och jag undrar, kommer det här i tid? Är det för sent för att ta sig in i OS-laget?
Det är aldrig för sent. Vi får vänta några dagar till innan vi får namnen på den här truppen. Men det gör ju en väldigt tuff situation. Ett roligt, om man säger, jobb för Sam Hallam att ha så många spelare som spelar så bra. Men det gör ju också hur OS spelas ju inte förrän som 2,5 månader, så att vem toppar formen då? Det är ju egentligen det viktigaste. Så att det är så många frågor som man inte kan besvara idag. Men jag tittar till individerna. Ullmark ger sig själv en bra möjlighet att få representera sitt land i ett OS. Jag tror man får fokusera istället för resultatet som ska göras under OS. Nu är det lite så här, vilka är det som visar framfötterna för att ge sig själva en chans att få dra på sig den där fina tröjan med 3 kronor?
En som redan är klar för OS är Rasmus Dahlin, och då är det ju ljudmusik, antar jag, i Anders och andras öron att höra siffrorna från december månad. 12 poäng på 10 matcher för Dahlin, bara en back i ligan, Zach Werenski, har fler poäng än honom under december, och framförallt så vinner hans Buffalo. I natt så kom sjätte raka segern för Sabres, de slog Devils med 3-1. Rasmus hade en assist, och dessutom hade han ju det här eleganta drömmålet i helgen. Mattias, såg ut som du när du var 16 kanske.
Nej, dra inte några liknelser med mig. Det har aldrig sett ut så där för mig. Du är inne på att prata om vad Rasmus levererar individuellt. Men jag har också sett en intervju med honom. Viktigare än något är att Buffalo vinner hockeymatchen nu. Så istället för att Rasmus just nu är i fin form och levererar poäng, så om det är någonting han ska ta med sig när han nu får representera 3 kronor, det är alltså det här att vinna och vara ett vinnande lag. Det är inte lätt, men man lär sig en kultur och att man inte accepterar att förlora, och det är mer sådana saker som jag ser i Rasmus utveckling, att han får vara nu en klubb där vi i så många år har lite skakat på huvudet, varför går det inte bättre för Buffalo? Nu har vi vunnit 6 raka i och med nattens vinst, och det är mer de detaljerna som jag är glad, om man säger, för 3 kronors skull, och se att Rasmus levererar, och Buffalo levererar just nu.
Gläden och Jarmo Kekäläinen som är nytillträdd general manager där för Sabres också. När Rasmus vill fråga dig, Anders, han var en av de 6 här. Hur mycket symbolvärde finns det? För ni hade ju kunnat välja en Erik Karlsson eller en Gustav Forsling till exempel, om man vill ha en till back i den här ordinar, eller de här 6 första namnen, att visa att men du är en av dem som ska leda oss och sända den signalen till Rasmus som individ.
Ja, men i grund och botten så vill vi, alltså handlar det om att är du given i laget, ja eller nej, och vi tyckte att Rasmus var given i laget, det är därför vi tog ut honom. Sen kan väl jag så här, som en efterhandskonstruktion, prata om sådana saker också som jag tycker är väldigt positivt, och han är född 2000, och förhoppningsvis han kommer att kunna vara en väldigt stark profil för 3 kronor i många år framåt, och med de turneringarna vi har framför oss. Men i grund och botten så är det klart att han vart uttagen för vi ansåg att han var given i laget.
Om vi tar en titt på tabellerna som du var inne på där, Mattias. Vi kan ju börja med Buffalo. De har vunnit 6 raka här, men det är fortfarande 5 poäng upp till wildcardplatsen. Har de en chans i år?
de har en chans i år. Och nu kommer vi in, jag brukar alltid säga januari är viktig, kanske den viktigaste månaden. Därför det här är många börjar prata om, nu inne i lunken, det är nu det börjar bli tufft. Och det här tror jag kan vara en möjlighet för Buffalo att fortsätta sitt fina spel och gå upp och nosa och ge sig själva möjligheten att spela slutspelshockeyn för första gången på väldigt, väldigt länge.
Det andra laget som står ut är ju laget som är alldeles under Buffalo, Toronto Maple Leafs, som är det sämsta laget i sin division. De har en poäng upp på Columbus för sista platsen i öst. Förlorade i natt igen, tredje raka förlusten. Det blev en 1-5 torsk mot Dallas och det var en ganska blek insats. Och nu är ju, frågan måste ställas, sett hur många lag som faktiskt går ganska bra i öst. Tror du här och nu, om du måste gissa, missar Toronto slutspel?
Som det ser ut just nu, och jag vet inte vad som ska förändra deras situation. Därför just det du var inne på, du har sett för många där man då efter en match är blek insatt. Inte att ja, de är på gång, vi ser tendenser, utan det ser blekt. Jag ska inte säga uppgivet ännu, men det ser tillräckligt blekt ut för att så många andra lag på den östra går väldigt bra nu. Så att om vi ska säga Buffalo till slutspel, idag säger jag, det tror jag. Den chansen är större än att Toronto tar sig till slutspel.
Och om jag frågar dig, Anders, när vi tittar på tabellen, du har ju alltid dragit till kronorna på bröstet här i sändning och du har alltid det fokuset. Så kan du säga en svensk som får höja Stanley Cup i år? Vilka tror du, vilket lag går hela vägen?
Alltså, man kan inte räkna ut Florida. Och alltså, om de får tillbaka sina skadade killar, de kommer att vara livsfarliga i ett slutspel. Sen är det tufft att, alltså med två så långa säsonger på rad och göra en tredje. Men jag säger Forsling.
Forsling igen då, tredje året i rad. Någon som absolut inte vill se det är ju Connor McDavid, som har stått på den förlorande sidan två år i rad där. Och just nu så spelar han på ett sätt som att han har bestämt sig för att det ska sluta annorlunda. December månad har McDavid gjort 12 mål och 26 poäng på 11 matcher. Och flera av de här är ju riktiga drömmål, till exempel det här i sin hemstad Toronto. Mattias, han spelar ju som besatt nu.
Nu spelar han tillsammans med en Draisaitl som spelar väldigt bra, Nugent Hopkins, men ingen sticker ut mer än vad Connor McDavid gör just nu. Och i hockeyvärlden så är det ingen som kan matcha den här farten. När vi ser de här målen, han accelererar med puck genom försvararna, så att just nu är han i absolut toppform.
Ja, så vi har ju pratat om Nathan McKinnon som den bästa spelaren i världen den här säsongen. Och nu märkte jag att vi plötsligt i kapp honom i poängligan.
Ja, och jag älskar hur McKinnon har spelat. Så att om vi tar från första matchen i oktober tills idag, så håller jag fortfarande McKinnon. Han har haft en fantastisk säsong. Men McDavid just nu är det ingen som matchar.
Instämmer du?
Ja, när McDavid är som bäst, då är han bäst. Sen tycker jag, alltså det är ändå intressant med det du säger apropå att Florida har två raka Stanley Cup-finaler. Det är någonstans det där, det sista som saknas för dem, att faktiskt få leda laget till Stanley Cup och vinna. Apropå Crosby tidigare, som jag tycker verkligen utstrålar, alltså vinnare, och har varit det egentligen genom hela karriären. Det är den där sista kryddan saknas för McDavid. Men när han är bäst, då är han bäst.
Ja, och det är det som är intressant, för som säger Crosby är en större vinnare och McDavid har chans att ändra på det. Men pratar man individuell råtalang så går jag argumentera för att McDavid är den största vi har sett sen kanske Mario Lemieux. Det kan vi diskutera, men vi har frågat ett antal spelare när de tror att nästa McDavid dyker upp. Så vi vet vad de säger och sen kan vi tycka till om det.
Det händer ju typ var tionde år.
And McDavid stay on the ice and look at him go! McDavid scores! Connor McDavid just blows by the Penguins and puts it past Skinner.
Vilka var draftade i år? Vad var man? 0... Var det 07 eller?
Det måste ju bli, det ska ju vara 2027-draften.
Nej,
eller vänta, vad blir det?
05 är
det i år. Han var 2015-draften.
Ja.
McDavid var 2015-draften, så det är 10 år sedan han draftades.
Ja, så snart här. 2-3 år.
That's a good question. I don't know. I feel like every year it seems like the younger guys are getting better and better and they're doing crazier and crazier stuff in the junior leagues or over in Europe. So it's always hard to say, but I think like seeing that kind of talent might take, you know, 10-20 years, but you know, it'll take a long time to see a talent like that.
Talent, I think that's a tough question. I mean, he's like unreal, but that's gotta be in like 20 or 30 years, maybe there's someone like him, maybe.
Puff. Alltså det är ju så bra fråga. Det känns väl typ som att en sån spelare kommer kanske var tionde år. Så jag vet inte, Crosby är väl den som räknas innan han liksom. Jag vet inte, det skiljer väl en 10 år på dem kanske. Så något liknande skulle jag säga.
It's very hard to get to a level where he is, where the league is so fast, but he still can make it look like he has an extra edge to everybody else. Plus having the vision and the hands, the scoring touch, the playmaking ability. Like right now, for me, to think that's a guy could be getting close to McDavid, it's hard to believe.
Vad han gör och det han ofta kommer, jag vet inte om det är liksom, alltså det är lite som att han är en utomjording ibland om man ska vara helt ärlig. Man sa ju med Gretzky liksom att det gjorde att det skulle aldrig komma någon, och nu är McDavid och med hans tempo med poäng och match som vi gör och allting sånt, så jag tror ett x antal år till, jag vet inte.
Honestly, I don't know, because like now I feel like the kids are these days are like pretty unbelievable with the skill and speed. But I don't know, nothing, I've never seen anything like McDavid, to be quite honest. I don't think that's, well, how long we was between like Crosby and McDavid, like 10 years or no? Yeah, so no more.
But 10 years, they're 10 years apart.
Okay, let's say 10 then.
But even at this point, like, it's fair to say like McDavid has produced, or he hasn't won as much as Crosby, but
yeah.
Maybe it's even Lemieux, like if you want to compare, like just the raw talent.
Yeah, that's true, but it's so hard to with the different eras. It's yeah. It's impossible to like rank. That's always a never-ending debate with the who's the GOAT and stuff like that. Because like the different eras, at least Crosby and McDavid played in the same era a little bit. Obviously, Crosby more end of his career, but yeah, he's one of the kind talent and. So much fun to watch. Like it's actually it's quite impressive, and really enjoy playing against him too.
I don't know. Yeah. Well, you never know with these kids nowadays. Sometimes they show up and they run the league right away, like he did, and they're still young guys. But I don't think we're gonna see kind of player like he is in the next 10, 15. 20 years.
Ja, mellan 10 och 30 år var ju buden vi fick där när vi alltså får se nästa McDavid. Och om vi ska börja i den ändan. Många jämför med Crosby. Jag skulle nästan vilja hävda att McDavid, om vi bra pratar om individuell skicklighet och talang, att han är en nivå över Crosby. Sen har ju Crosby såklart vunnit mer och haft en bättre karriär. Men om vi börjar i den ändan.
Jag kan säga, det som är roligt däremot, när vi alltid sitter och gör såna här saker och jämför det, att det kommer alltid komma en om 10 år, eller det kommer komma någon som vi sa att är det möjligt för att någon ska slå Gretzkys målrekord, och nu har Ovechkin gjort det. Kan någon ha bättre händer och vara starkare på pucken än Mario Lemieux? Men det händer, och nu pratar vi om spetsen, och det jag tycker att det är spetsen som driver. Så fort vi pratar om den absolut bästa, ta då topp 20 under där. Hur många andra fantastiska spelare som på något sätt, på grund av att du har en som drar vidare med utvecklingen, så får vi en generation av fantastiska spelare. Så att jag säger, jag gläds bara över att jag vet att det kommer komma i framtiden någon som vill säga att det här trodde vi inte var möjligt. Det, om det är om 10 eller 15, jag tycker det är ointressant. Det är roligt att sporten fortsätter att utvecklas.
Jag trodde jag skulle få politikersvaren av dig, Anders, och så är det notan som levererar här. Då testar jag med dig då. Om jag säger att McDavid är den individuellt skickligaste spelaren, så här Mario Lemieux, och då är det snarare alltså 30 år snarare än 10 år. Det kan komma lika bra. Men just den här wow-faktorn och förmågan att, jag menar, han har ju fler poängliga segrar nu. Han har väl lika många som Crosby och Ovechkin har tillsammans, tror jag, om jag har räknat rätt. Så att den individuella skickligheten för mig är den skickligaste spelaren sen Mario Lemieux.
Nu ska jag kunna säga emot det när du säger säljer in det sådär. Nej, men jag är benägen att hålla med. Alltså, framförallt det han kan göra i den farten. det sticker ut. Sen, alltså McKinnon också med hans fart och det han gör. Jag håller McDavid absolut som nummer ett. Sen måste jag verkligen hålla med notan det han säger ändå. Det är just det här med utveckling. Vi har ingen aning om hur framtiden ser ut. Alltså det vi ser idag, det drömde man inte ens om på 70-talet. Alltså, och det händer hela tiden. Det är det jag tycker är så häftigt till exempel nu med ett JVM som kommer upp. Alltså när de här J18 VM, J20 VM, nästa generation. Man får en liten sån här teaser på vad är det som komma skall i hockeyvärlden. Och precis som du säger Norden, det kommer att komma. Sen är frågan, kommer om 5 år? Hur kommer Bedard att utvecklas kommande år? För att ta en som faktiskt spelar redan idag på det sättet som han dominerade ett J20 VM som 2 år under året. Det har inte jag sett i alla fall. Så att det kommer att komma. Mm. Men McDavid är en hyfsad hockeyspelare.
Men då plockar jag upp det Anders säger och säger att varken Bedard eller Celebrini eller någon annan kille som är i ligan nu kommer att vara McDavid. Vi måste vänta längre.
Då ska jag bara säga emot. Nej, du har helt fel.
Nej, du får hålla med om du vill.
Men jag tycker det vi har sett, om vi tar McDavid, det är ju farten. Jag tror nu spekulerar jag lika mycket att nästa är ju ännu mer fart i passningsspelet när vi är tillbaka till spelförståelse och det här nyttjande av lagkamraterna kanske kommer komma till en ytterligare nivå än att vi, därför nu har vi sett skickligheten, klubbskicklighet och fart i skridskor. Och där undrar jag hur mycket mer kan vi ta att farten ska vara en avgörande faktorn. Utan jag tror man får på så sätt utveckla sporten då. Sen kommer Bedard, då kan jag säga nej, jag tror poängsnittet McDavid kommer ligga snäppet före de här två spelarna. Men det kommer andra, eller säga tredje och fjärde kedjorna i ligan, kommer de förändras, och då menar jag inte att de kommer bli sämre spelare, men vi har sett de vinnande lagen har gått mot en Marchand, Kachuk, Bennett typ av spelare som är beredda att gå igenom väggar för att det krävs också, som är också en del av utvecklingen i hockeyn, att vi går tillbaka till här kampsporten, gladiatorspelet som både är publikfriande men det vinner pokaler. Så att då är det frågan också, att gör det att vi kommer gå tillbaka och se en fjärde kedja som är mer en fysisk roll som öppnar upp dörren för de här skickliga spelarna att producera ännu mer poäng, eller kommer vi bara ha en högre jämn nivå på alla spelare där det bara går snabbare och snabbare och alla har samma skicklighetsnivå? Så att det är mycket i glaskulan, Jonte.
Ja, men då testar vi en till då, en lokal variant på den här glaskulan, se om det biter bättre här. Jag hävdar att Sverige inte har haft en spelare som har varit bäst i världen vad det gäller just stjärnglans, alltså världens mest spektakulära spelare, sedan Peter Forsberg. Han var det på toppen av sin förmåga, att den här killen är den som man snackar om, som man gjorde om, som till exempel McDavid eller Crosby. Det var under ett kortare fönster och inte på samma dominanta nivå. Men det fanns en tid då Peter Forsberg var världens största hockeystjärna, enligt många. Och jag, med all respekt för Bäckström och Sedinarna och Zetterberg
Lidström
och allt vad de heter. Lidström var ju, då hamnade du samma där. Han hade ju en bättre karriär. Men jag skulle inte säga, om du pratar stjärnglans, alltså förmågan att vara den största stjärnan. Vi kan ju diskutera huruvida, ja men Alexander Barkov har vunnit 2 Stanley Cup och en bättre defensiv spelare än McDavid och så vidare. Men det är ju inget snack om att McDavid är den största stjärnan.
Eller ska vi, om man måste använda 2 händer för att räkna Norris Trophy.
Ja.
Då är det ganska exakt. Hög stjärnglans.
Jo, men om vi säger så här. Det är bra att du tar upp det. För att
trycka tillbaka lite.
Du får trycka tillbaka, för att skillnaden vi gör här. Jag säger inte att Peter Forsberg var en bättre spelare. Men han var en större stjärna. På grund av spelstilen han hade och hur han såg ut.
Ja, och poäng. Mm. Alltså, jag menar, vi pratar så mycket om poäng i hockeyn hela tiden. Och framförallt när vi pratar just stjärnor. Då handlar det om att göra poäng om du ska lite grann ha den statusen. Jag var precis inne på samma linje som notan, att Lidas, alltså 7 Norris Trophy, det är ju enormt.
Ja.
Och hur stor som helst är borta. Sen, men det, och framförallt om vi sätter det då i svensk kontext, apropå Peter Forsberg, som är jättestor i Sverige, vunnit Stanley Cup, Alla kommer ihåg slutspelet med Modo och hur det slutade innan han åkte över. Vunnit med Tre Kronor och så vidare. Lidas stora, vad ska jag säga, när svenska folket verkligen fick upp ögonen från. Det var ju OS-guld 2006. För då syntes han, svenska folket. Han inte borta i NHL och spelar på nätterna. Så sådana där saker spelar ju också in. Kopplat till stjärnstatusen, om vi sätter in det i en svensk kontext.
Ja, och då är jag intresserad där hur viktigt det är, i och med att du har svensk hockeys bästa här om hjärtat såklart. Hur viktigt är att ha en sån stjärna? För då hamnar vi återigen i det här att såklart Lidas hade en bättre karriär. Men det var också en spelstil som inte var spektakulär. Hans storhet var ju egentligen att inte vara spektakulär. Mm. Att bara göra allting rätt hela tiden. Och det vinner du mycket matcher på. Mm. Men det blir inte lika många YouTube highlights. Så hur viktigt tror du är för svensk hockey att få en spelare som verkligen... Ja, men Peter Forsberg-effekten, Zlatan-effekten om du vill ta fotboll. Alltså någon som verkligen står ut över mängden. Av anledningar som ibland inte är helt klara. Men alla vet att de här slår ut över mängden. Även om man inte kan förklara varför, hur fullt ut.
Men det är klart som tusan att vi vill ha den typen av spelare. Då skulle man ju ljuga om man sa något annat. Sen alltså både utifrån ambassadörskap, alltså intresse för ishockeyn, allt det där skapar för nyrekrytering av ännu fler hockeyspelare. Alltså den kan man göra jättestor på det sättet. Sen såklart väldigt häftigt också att vi som den lilla nation vi ändå är, alltså är så duktiga på att utveckla hockeyspelare. Nej, på den nivån som Peter var, det vet jag inte om vi har haft sen dess. Det håller jag med om. Samma sak där. Jag tror det kommer att komma. Mm. Sen är frågan, tar det 10 år, tar det 20 år? Återigen, tar vi numerären spelare vi har jämfört med nordamerikansk, det kanske tar en längre tid för oss innan vi får fram den. Leo Karlsson är superspännande att se hur kommer hans kommande 10-15 år att se ut. Det har ju börjat rätt lovande, men att det kommer att komma, det är jag övertygad om. Mm. Men till syvende och sist, hockey går ut på att vinna, och svensk hockey vill hellre vinna titlar än att vi kanske får fram en superstar. Då skulle jag hellre säga att vi har 10 väldigt, väldigt duktiga toppspelare och vi vinner våra mästerskap.
Nu tänker jag inte ställa en följdfråga till notan, för jag vet att det var precis dit han ville komma. Så att då tar vi istället och vänder fokus mot mot JVM, där vi ändå har några spännande namn som är med. Och en kille som har gjort stora avtryck i juniorlandslagströjan är Liam Ögren. Och han ska få berätta lite om han ska föra turneringen nu när han inte lirar själv.
Men se till att njuta framför allt. Det går väldigt fort. Jag har varit med själv några gånger och man saknar verkligen grabbarna speciellt, och de här turneringarna. Det var speciellt att dra på sig landslagströjan, och junior-VM är en av de största turneringarna vi har i hockey över 9 år då. Så är det en grymt cool turnering, så passa på att njuta och vinn guld för en gångs skull.
Är det någon kille i laget du håller extra koll på, de som är med i några kronor i år?
Ja, men Djurgårdskillarna speciellt Eklund, Frondell och Viggo Björk har sett riktigt bra ut i år när jag kollar på SHL-hockeyn. Det är väl de jag håller ett extra öga på framförallt, och ja, gillar även Jack Berglund från Färjestad. Tycker han ser bra ut, och det ska bli kul att kolla. Och även Ivar Stenberg ser riktigt fin ut. Ser ut som ett bra lag, och jag tror de kan gå riktigt bra i år.
Ja, Liam nämner några intressanta namn där såklart, med Björk och Frondell, Djurgårdskillarna som har bra koll på Berglund, och inte minst Ivar Stenberg som har gått hur bra som helst i Frölunda. Och Anders, om vi nu ligger kvar i det här spektakulära, är inte det här, om man bara pratar liksom forwards med det här lilla extra, jag vet inte när vi hade så här många i ett och samma juniorlandslag senast. Det är svårt.
Jag ska ändå säga, jag tycker laget vi hade i Göteborg med en Läckre Mäki, med en Liam Ögren, med en Noah Östlund som exempel, vi hade ett riktigt, riktigt starkt lag även i Göteborg.
Och bättre backar nu, då kanske man ska säga?
Då hade vi bättre backar också på det sättet. Mm. Mer utstickande backare. Mm. Men vi har ett jättespännande lag. Och nu, jag kommer snabbt tillbaka till... Ja, spektakulärt så. Men jag tycker vi har ett lag som är väldigt, väldigt smarta ute på isen. Det har stuckit ut för mig med det jag har följt det här gänget under hösten. Med väldigt, väldigt bra beslut som är många gånger vägvinnande. Därför vi slog Kanada i träningsmatchen nu senast. Vi slog Kanada i somras. Vi slog USA i tre raka matcher också i juli månad när säsongen drog igång. Så att det ser spännande ut. Mm.
Men om vi tar de här killarna, Mattias, och har kvar linsen att vinna, men när det blir mästerskapshockey, visst juniorhockey, då öppnar den. Det är fortfarande tajt, alla jobbar hårt och försvarar sig. Vad betyder det att ha en kille som tar en Ivar Stenberg som har producerat på nivåer som är jämförbara med Forsberg och Näslund när de kom upp som fenomen i Modo i tonåren för att kunna lirka upp en tajt semifinal eller final?
Där tycker jag det är det som sticker ut, därför Ivar har nu spelat då, och han spelar mot män om man säger, därför han är fortfarande junior. Om man tittar lite historiskt de spelarna som du också nämnde då, Peter Forsberg, Marcus Näslund, när de hade stora framgångar i juniorlandslaget, då var det också, de var väldigt tidigt att spela mot män och hantera den. Och det som sticker ut, det Anders är inne på, det här är ju ett smart, bra spelande juniorkronor vi har. Men nu kommer det att man tävlar där ibland tendenser blir, när det går mot de kanadensiska amerikanska lagen, där det blir, jag ska inte säga mer fysiskt spel, men det blir en mer, kommer från juniorhockeyn och inte har spelat mot män tidigare. Du är ofta i kampmomenten eller vinner de här svåra ytorna framför mål som avgör matcherna. Och där, den vanan har Ivar. Och inte bara, men det som sticker ut för mig med honom, det är ju spelintelligensen. Det här hur han ser isen, när han underlättar för sig själv och för sina lagkamrater. Det, tillsammans med att han gör det då mot gubbar. Och det tycker jag, där sticker han ut mot övriga laget och kommer bli oerhört viktig för juniorkronorna.
Mm. Blir det guld?
Det tror jag inte, men de har möjligheten. Och här, vi kommer väl komma in på det lite med förväntningar och vad man ska ha där. De går inte in i turneringen som favoriter, inte i mina ögon, men har man möjlighet till guld, ja, annars stanna hemma, lämna inte Arlanda om du inte tror på det. Så möjligheten finns där, men de är inte favoriter.
Ja, och eftersom att du är en del av gänget som åker från Arlanda, så tänker jag fråga om det blir guld, utan jag tänker fråga varför blir det guld för den här upplagan?
Det blir, alltså egentligen det är precis det jag var inne på. Alltså att det är ett lag som är, alltså det är smarta spelare. Jag tycker det sticker ut igen. Det är inte så junioraktigt som det ibland kan vara på ett EM, då det bara far och flänger sådär. Och jag tycker man ser också på... Alltså vi har ett antal spelare, ta en sån som Jack Berglund som det inte pratar så mycket om, men en otroligt, jag är jätteimponerad av hans ledarskap i den ålder han är och hur han driver ett lag, hur han får med sig spelare på vad som gäller. Och jag tror att han har lärt sig lite grann av pappa också vad som krävs för att vinna. Och det där tycker jag har smittat gruppen en hel del. Alltså vi spelar inte för att göra de här extra poängen själv, utan vi spelar för att vi verkligen ska vinna hockeymatcher, och det känns väldigt, väldigt genuint i den här gruppen.
Pappa såklart, Christian Berglund ska vi säga, som var en del av en väldigt vinnande kultur i Färjestad. Men en grej som var intressant här i veckan var att förbundskapten Magnus Hävlid fick ju frågan om förbättringspotential för svensk juniorhockey här i samband med truppsläppet, och sa att han ville se små rinkar. Mm. Och då hade han en variant på det som var att SHL ska fortfarande spelas på stora rinkar, men att han skulle vilja se att man tränade mer och just på juniorsidan att det blev små rinkar, att kanske för de här stora klubbarna som har A, B och C isytor, att en av dem kanske är liten. Vad tänkte du om det resonemanget, Anders?
Ja, men jag har pratat ganska mycket med Magnus och det är inga nyheter. Och det, alltså det är klart, alltså hockeyn är annorlunda på liten rink kontra stor rink. Det krävs vissa färdigheter som du tränar mycket mer på naturligt på den lilla rinken än du gör på den stora. Till exempel det du var inne på, Mattias, med kamperna framför mål. I och med att det är mycket tätare, det sker mycket mer situationer naturligt. Så jag kan absolut se... jag förstår Magnus resonemang och jag kan köpa det också, att det finns vinning att göra rent utvecklingsmässigt om vi kan få in sådana rinkar. Sen är det ju en logistisk utmaning att lösa det såklart, och det får man ha jätterespekt för. Men rent utvecklingsmässigt så tror jag vi skulle må väldigt bra av att kunna ha både och.
Skulle det kunna vara en idé att släppa det fritt? För du säger att det är ekonomiskt en utmaning om du tvingar klubbar att göra det, men det är inte liksom likvärda spelytor i andra sporter att säga, men ni får välja på juniorsidan om ni spelar stor eller liten rink.
Ja, nu blir jag lite tråkig att säga det. Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på den. Du tänker lite grann som fotbollen, där man har någon form av maxmått och minimimått som man ska hålla för. Skulle kunna vara. Why not?
Vad tycker du om den?
Jag är helt inne med, jag har pratat om många år, utvecklingen av spelaren kommer att gynnas, tror jag verkligen, av att träna på mindre yt, krympa platsen, du måste ta snabbare beslut, och då är man så här, ha men våra skickliga spelare, är det att det ska bli några brottningsmatcher ute på de här små rinkarna? Nej, de skickliga spelarna klarar sig oavsett, och omställningen tror jag är lättare från en liten isyta till en stor, och det har vi också sett internationellt när de kommer under hockey-VM, så det har ju inte varit något problem för då kanadensare och amerikanare. Vi såg ju senast här i Stockholm på det sättet USA spelade hockey under hela turneringen, om det var någon, det fanns ingen avsaknad på skicklighet och fart och rolig hockey på grund av att det var stor is. Så att jag tror det finns väldigt många fördelar med att träna och utbilda, utveckla våra spelare på mindre isytor.
Tror du som du vill in där, Anders?
Nej, vi har ju alltså redan från det man börjar spela i hockeyskolan i år, så, eller numera, så vi spelar ju på mycket mindre isytor redan från unga år. Vi spelar ju inte helplanshockey, de yngsta, U9 till U12. Utan vi spelar ju just av den anledningen du är inne på, att krympa ytorna, mindre tid med pucken, tvingas av blicken uppe. Det blir mycket puckkontakt, mycket skott, mycket situationer hela tiden. Så
att... Jag tror också en viktig del, även upp på seniornivå, att där utvecklingen fortsätter. Att det är också ett sätt att behålla drömmen, att det är inte slut om du är 18 och inte är med, eller 19 i juniorkronor, utan som 23, 24, 25-åring. Fortsätt att jobba på de här grejerna. Ditt spelförståelse fortsätter att utvecklas lika mycket om du lägger tid på det som att fysisk träning. Och det tror jag också kan gynna att man även på seniornivå krymper man ytorna för att sen gå på, säg, en internationell ring, så upplever att du får mer tid och utrymme för att du är van att ta snabbare beslut. Nu har du någon extra kvadratmeter is, så att jag tycker det är enbart fördelar.
Bra, men då lämnar vi det där och så går vi ner till nästa moment. Det här är jag nyfiken på, för det är något som jag och Mattias har diskuterat, och det är förväntningsbilden på våra landslag, och du basar ju inte bara över juniorkronorna, men vi ska börja med dem. Och så ska vi göra det här lite visuellt nu. Här har vi en klassisk fin gammal coachtavla, och på den här så kommer jag att börja skriva JVM. Och det vi ska diskutera fram nu, Anders, det är kravbilden för ett godkänt årtionde, antal guldmedaljer. Om vi börjar med JVM, för det här är ju, som Notan säger, det är klart att alla som åker iväg inför varje turnering så är målsättningen alltid att vinna, det förstår ju alla. Men i din roll och liksom det övergripande, ni som har de diskussionerna, så måste man ju kunna nyktert utvärdera. Och ribban kan ju inte vara att man ska ta 10 av 10 JVM-guld för att få godkänt. Så om vi tänker ett årtionde, jag säger 20-talet då, som är vi mitt uppe i nu. Nu är det lite tufft för det är inte så många år kvar. Men hur många guld bör Sverige ta i JVM under en 10-årsperiod för att det ska vara godkänt?
Du frågade ju, eller du trodde ju tidigare du skulle få politiker svar. Men jag vill bara börja kort i en annan ände. För vi vann 2012 senast. Ja. När vann vi innan dess?
81.
Exakt. Det jag vill lägga till ytterligare, det är att vi bygger inte ett system i svensk hockey för att vi ska vara som bäst som junior. Det behöver man också komma ihåg. Så just guldet i sig, det är precis som du är inne på. Varje år vi åker på ett JVM så åker vi för att vinna. Och vi tror, vi upplever att vi har möjligheten att vinna om vi får den där träffen. Jag kan tycka 2014 i Malmö, det kanske var ett guld som vi... Det är nog enda gången jag känner att vi har förlorat ett guld, om man får uttrycka sig så. Mm. Så alltså, har vi ett guld på en 10-årsperiod, då är, det ska vi vara väldigt, väldigt nöjda med. Mm. Ska vi vara extremt nöjda med. Det är, däremot medaljer.
Ja.
Och det är det vi bygger vårt system för på juniorsidan, oavsett om det är U18 eller J20 på damsidan, killsidan. Vi ska vara med och spela om medaljer varje år. Att vi inte... Vi kanske vinner 2 guld, men sen åker vi till kvartsfinal i 8 år. Kontra vi är där år efter år efter år efter år och spelar om medaljerna. Det värdesätter vi mycket högre på juniorsidan än ett enskilt guld.
Ja, men det är intressant att du säger det. Det är därför vi har valt att dela upp det här i de olika kategorierna. För att jag förstår att kravbilden kan skilja sig från junior- och seniorsidan. Mm. Men om vi landar i 1 guld, då är det godkänt. Köper du det, Mattias?
Ja, det gör jag. Det tycker jag är viktigt också. Sen ska vi inte ha en målbild för om det är nu junior- eller seniorturneringar där man då säger att... Ja, men att det är viktigt också om man har det här som är godkänt över en 10-årsperiod. När man ger sig in är också att ge spelarna förutsättningar och säga att... Liksom, att en semifinal till exempel... Det är inte kvartsfinalen, det här pratar vi egentligen. Kvartsfinal, då är det okej. Missar, fiasko. Men att man kanske har verkligen att vi ska vara där på en semifinaldag. Har vi gjort det, då är det liksom, då har vi nått en målsättning. Därför annars så åker man hela tiden med att det är ju guld man åker för. Annars är det lika bra som jag sa själv, stanna på Arlanda om du inte tror på det. Men man måste också ge de rätta förutsättningarna för att inte det kommer. Därför jag har ju tröttnat lite på att man säger att jag är inte nervös inför stora matcher. Det är inte påverkad av press hemifrån eller publik. Och det är ju för att man har en förväntning som man inte vågar prata om, att vi kan faktiskt vara godkända med en bronspeng eller en silvermedalj. Ja.
Mm.
Bra. Det blev långt.
Ja, det blir uttömmande. Vi har ju 3 kategorier till vi ska ha med, Mattias, så måste jag avbryta dig. För att, som inne på, då säger vi, då är det ett guld kvar som ska hända här under 20-talet för att det ska vara godkänt på VM-scenen. VM, här finns det ju en helt annan historik av att vinna guldmedaljer. 3 på 90-talet, 3 på 10-talet, 1 på 00-talet. Och vi väntar ändå på den första på 20-talet. Så hur många guld vill du se i VM för att det ska vara godkänt, Anders?
Hur många guld har vi genom tiderna?
Den borde man kunna. Sätter du den låten?
Nej, gör jag inte.
60... Nej. 87...
Nej, Anders får hjälpa.
Ja, jag säger 9 då.
Ja, jag hoppades faktiskt att ni skulle kunna. Ja. För jag är osäker om det är 9 eller om det är 10. Men jag tror det är 9.
Mm.
Och jag menar, apropå, vi pratar om det, spelare. Vi pratar om Peter Forsberg, vi pratar om Mats Sundin, vi pratar om som var... Alltså en stor andel till de här gulden. Tittar vi 2013, Sedinarna som kom hem och den impact de hade på det laget. 17-18 hade vi också otroligt starka lag. Och det är ju det som på något sätt är alltså ett jätteviktigt jobb för oss. Det är ju att skapa en miljö där som de här spelarna, för vi behöver de bästa spelarna om vi ska vinna VM-guld. Det är ingen snack om det, det är därför det är ett VM. Och vi har inte den bredden heller som Kanada och USA har i deras numerära av spelare, så vi behöver våra toppspelare för att vi ska vara där och ha chansen på ett VM-guld. Realistiskt på 3 kronor, återigen, jag sätter i en större historisk kontext, men jag tycker absolut att det ska vara 2 guld på en 10-årsperiod.
Mm, och då hamnar vi någonstans där i snittet om vi kollar de här senaste 3 årtiondena. Då blir snittet strax över 2 eftersom vi hade 3 stycken på 90- och 10-talet och 1 på 00. Men då landar vi på 2. Känns det rimligt?
Känns rimligt. Vi får inte glömma att vi har hockeynationer som blir bättre och bättre. Som förut när vi spelade mot Schweiz och Tyskland i en VM-turnering. Då var det ju nästan krav på tvåsiffrigt. Och det här är ju nationer som har fått just bredden i sin ungdoms- och juniorhockey. Och det visar sig på seniornivå nu. Och sen åt andra hållet får vi inte glömma att vi har inte ett Ryssland. En av världens bästa hockeynationer som deltar. Som då gör åt andra håll att... Ska vi ha en högre kravbild i turneringar på grund av att en sån nation saknas?
Vad tror ni USAs landslagschef skulle svara på det här? Första guldet på 94 år, var det det?
Ja, men jag tror att deras kravbild borde ju ligga åtminstone på en 2-3 framgent.
Borde ligga.
Ja.
Men apropå hur svårt det är att vinna. USA som, jag menar... På 70-80-talet var inte hockeyn jättestor i USA på det sättet. De var inte lika framträdande, men i år är ju numera, ska jag säga, är USA en maktfaktor i hockeyvärlden.
Men och att de vill komma och mäta sig på internationella, för tidigare på 90-talet ibland, då var det kändes som det var en semesterresa för amerikansk hockey, sett att ha roligt i Europa efter en lång NHL-säsong.
Exakt.
Något de har vunnit är bäst om bäst-turneringar. Så nu har jag satt upp OS och World Cup här. Nu kommer vi komma in i en cykel förhoppningsvis där vi har bäst om bäst vartannat år med OS och World Cup. Som vi säger att det är 5 stycken sådana på ett årtionde. Kan man sätta kravbilden att Sverige ska ta 1 av 5 bäst om bäst guld? Är det för tufft? Vi har ju inte riktigt, vi har ju guldet 06, då har vi World Cup 96 om vi pratar 90-tal och framåt. OS 98, 02, World Cup 04... OS igen 06, 10, 14. Det är ju de bästa turneringar vi har haft och nu är det dags igen. Four Nations, om man vill räkna in det, då är det lite färre lag med. Så kan vi sätta 1 av 5? Eller är det för tufft?
Kravbild på det, alltså återigen, vi är inte favoriter i de turneringarna. Det är ingen snack om den saken. Däremot, precis som jag tycker vi visade det under Four Nations också, alltså matcher mot Kanada, matcher mot USA, även om USA vilade några spelare där. Men vi vet att vi kan vara med och tävla och knipa de där platserna. Kravbild, jag vet inte om jag ska sätta alltså ett krav på en guldmedalj. Däremot så tycker jag definitivt att det är realistiskt att vi kan knipa en.
Vad säger du? Om 1 på 5, ja, är det för tufft?
Ja, det tycker jag är för tufft. Men jag skulle sätta samma krav vi har på VM. 1 av 10, alltså, om man tittar på under en 10-årsperiod i en av de här turneringarna skulle vi kunna nypa...
Ja, då blir det en 20-årsperiod eftersom det var ett annat år.
Ja.
Så det är absolut, ju det som en av tio
var mitt svar, Jonta.
Ja, men det är bra, då nöjer jag med den. Nu börjar jag har ett dåligt sudd här.
Ja, jag ser det, så vända på tavlan.
Men jag skriver dam här, för där är ju lite skillnad i och med att du har VM och OS där det alla de bästa är tillgängliga. Numera spelas ju VM och OS också under samma år som det inte var tidigare, så där får du faktiskt fler än 10 chanser. Men jag säger ändå per årtionde, vi väntar ju på ett mästerskapsguld där. Det här ligger också på ditt bord. Kan vi sätta kravbilden att det ska komma ett guld de kommande 10 åren i något av mästerskapen för damerna?
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker inte att vi är där än. Man får titta på det liksom. Vi har ungefär 10 000 licensierade damhockeyspelare i Sverige. Kanada och USA, de har mer damhockeyspelare än vi har hockeyspelare totalt sett. När vi kommer till ett VM så har vi en snittålder på ungefär 21 eller runt 22 år. USA och Kanada, de kommer 26-27 i snittålder. De 4 utvecklingsåren, som apropå resan är inte klar när man är 18-19, det gör en enorm skillnad. Däremot så ser vi att vi verkligen tar kliv och är uppe nu och, alltså, vi vann senast i vår hockeytourturneringen på damsidan. Vi har på U18 på U18-nivå så tog vi silver i Östersund för några år sedan och där är vi och spelar om medaljen hela tiden, men klappet i USA och Kanada idag, det är stort och det är stort alltså till alla andra länder. USA och Kanada är i en klass för sig just nu och jag tror att de kommer att vara det ett antal år till. För oss är rekrytering och att få sporten på damsidan att växa, den är kritisk för att vi också ska kunna vara med och utmana högre upp.
Då ska jag sammanfatta det här då. Det vi landar i är att kravbilden är 1 av 10 guld för seniorkronorna. Senior-VM för herrar så är det 2 av 10. Bäst om bäst så landar vi 1 guld vart 10:e mästerskap. Och damerna, är vi inte där än att vi kan kräva ett guld på ett årtionde. Det var det. En kille som vill hjälpa Tre Kronor att ta OS-guld är Elias Pettersson. Och vi har pratat med hans chef Patrik Alvin om vad Elias kan bidra med till Tre Kronor.
Men vi har ju flera duktiga svenskar i laget. Lekri Mäki, vi har 2 Elias Pettersson, backen också, Salinus Karlsson. Ja, ser det mål! Oj, 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 oj! Elias Pettersson! Är det många som hoppas på? Ja, här kliver han fram.
Elias har tagit jättestort ansvar och varit vår bästa spelare när han har varit frisk och spelat. Och var det match 6 i Washington borta. Vi hade vunnit, vi vann 3 raka matcher och i den matchen så tappade vi 3 spelare, vilket var 2 av våra centrar. Så givetvis så var det ett stort tryck på Elias då, framförallt tekningarna. När du har yngre spelare som måste komma in och spela högre upp och spela mot bättre spelare, så givetvis har det varit ett stort press på Elias, vilket jag tycker att han har hanterat riktigt bra. Jag tycker att han har växt, jag tycker att han har tagit stora kliv och i matchupsen har han varit riktigt skicklig mot när vi mötte McKinnon och McDavid där också, och klarat av att försvara dem.
Vad tror du att folk hemma ska vänta sig av Elias Pettersson, nu tar jag för givet att han kommer med i en OS-trupp, att han kan bidra med i ett sånt Tre Kronor-lag?
Jag tror att Tre Kronor kommer ett riktigt bra och intressant lag. Det blir väldigt intressant hur man i en sån här turnering då positionerar sig och ska spela och vilka som ska ha de här matchupsen, för det kommer ju behöva gå igenom några tuffa lag oavsett vägen fram. Så jag tror att det hör man ju också med Kanada och USA här, hur man pratar om vilka som ska spela mot vilka. Va? Och jag tror att det är ju en styrka som Elias här har visat, att han klarar av och försvara mot de bästa. Sen vet jag inte riktigt hur Tre Kronor har tänkt ställa upp och så, men och på powerplay har han en enorm styrka där också, så jag tror att han kan hjälpa till på båda planhalvorna, vilket jag tror är enormt viktigt i en sån här turnering.
Men du har inte haft någon dialog med någon från Tre Kronor?
Ingenting, jag träffade Alexander Sten och pratade med han någon gång, men ingenting.
Hade du velat vara en del av det?
Ja, det är väl det största man kan få vara med om, och vara med i OS och representera sitt land Sverige, så det är väl självklart någonting som jag hoppas få vara del av och vara med någon gång i alla fall. Jag tror att Sverige är ett litet land, så man behöver hjälp i de här sakerna. Men jag tror att Sverige har väldigt, väldigt duktig förbundskapten i Sam Hallan som både tar ut laget och coachar där, så enorm press på han, men han är väldigt skicklig, så jag hoppas verkligen att det går bra för han och för laget.
Ja, Patrik Alvin, det är intressant ord om Elias Pettersson. Och det är också intressant såklart, nu ställer jag en ledande fråga här, men det är ju uppenbart att Patrik gärna hade velat vara med på det här. Och Anders, det här ligger ju på ditt bord, att ta ut staben och de som är med runt det här landslaget. Och det finns ju såklart kandidater. Alvin var den första GM, men du har Niklas Lidström högt uppsatt i Detroit, Bröderna Sedin i Vancouvers organisation och många namn som skulle kunna bidra. Så hur gör man avgränsningen? Vilka som ska få vara med och få frågan?
Ja, men sen, en del är ju såklart hur själva staben ser ut. Sen, jag tycker, som Patrik är inne på också, att det är att kunna ta hjälp. Jag vet ju, nu, han var ju lite kryptisk där när han svarade, men jag vet ju att såväl Bomedén och Sam har ju också pratat med Patrik. Så, alltså, men kanske inte i de här formella samtalen på det viset, men Men alltså hur vi bygger staben, dels handlar det om att få in de kompetenser vi anser att vi behöver. Nästa del är såklart att det här måste bli ett team som funkar och kan samarbeta och som kan behöver absolut inte vara de som håller med varandra hela tiden, för det behövs att man stöter och blöter och kommer med olika infallsvinklar på saker, men att det finns möjlighet till ett bra samarbete är superviktigt, att det kuggar i. Vi har ju inte tiden att bygga någonting över en säsong. Om vi tar OS nu till exempel, det är 6 matcher och vi grabbarna landar den 8:e och vi spelar första match den 11:e. Så det är en ganska kort försäsong för vårt lag på det viset. Så att det gäller ju att liksom hitta alla de här olika, vad ska jag säga, pusselbitarna och kompetenserna som vi känner att vi behöver. Att vi kan hitta sätt och liksom, hur ska jag uttrycka mig? Ja, men mecka ihop det här ledarteamet så att man känner en synk när turneringen startar. För som sagt, vi har ingen tid att spilla när det väl drar igång.
Om man kollar den stormen som är nu så har vi ju Bomedien som tog sig till NHL. Alexander Sena kom in i en rådgivarroll och han hade ju en jättefin karriär. Men på tränarbänken med Klockare, Hallam och Anders Örensen, väldigt duktiga ledare. Men ingen som har varit i den här typen av situationer som spelare. Vi har ju sett Daniel Alfredsson tidigare på Tre Kronor-bänken. Mm. Fanns det resonemanget, till exempel att få tillbaka Alfredsson eller någon likvärdig person på tränarbänken?
Ja, men alltså det stöter vi och blöter egentligen hela tiden. Så sen får man också komma ihåg att alltså vi har ju ett alltså om vi tar både Sam Hallam och Stefan Klockare är ju anställda hos Svenska ishockeyförbundet, vilket innebär att det är självklart att båda de är med på den här turneringen. Sen vi hade med Affe på Four Nations, vi hade med Sörensen på VM. Vi har landat i en stab som vi känner är rätt för oss och den grupp som vi bygger för att vara så konkurrenskraftiga som möjligt.
Den andra saken jag vill fråga dig om här är såklart, Rickard Grönborg tar ju över och det är ju uttalat att det pågår en utvärderingsprocess av förbundskaptenens rollen, hur den ska se ut framgent och hur Rickards arbetsbeskrivning ska vara. Så jag undrar hur den utvärderingen går, vad händer i den processen?
Ja, den rullar på, så kan man väl säga. Nej, men lite bakgrund till att vi har uttryckt just att vi ser över den rollen också. Det är ju kopplat till att förbundskaptensrollen är extremt annorlunda mot för att vara klubblagstränare. Att vara coach i ett klubblag så har du en GM eller sportchef över dig som tar ut laget och som sätter upp väldigt mycket ramar kring jobbet. Sen driver ju du laget, gruppen, så som head coach. Du har ett ledarteam som du träffar dagligen dags och liksom processerna är igång hela tiden. Som förbundskapten så är du egentligen en coachande GM eller coachande sportchef. Så du ska både ta ut laget, vilket alltså de flesta coacher kanske inte har så mycket vana av det. Till exempel, är det rätt sätt som vi jobbar idag på det? Sen har du också hela den här, vad ska jag säga, vardagen mellan turneringar. Du är ute och scoutar väldigt mycket. Du blir ju svensk hockeys ansikte utåt. Det är ett enormt ambassadörskap i det här. Samtidigt så har du också en stor impact på utvecklingsarbetet inom Svenska ishockeyförbundet, ner mot tränarutbildningar och vad ser vi på den internationella scenen, den yttersta nivån som vi behöver utveckla i svensk hockey. Och det är ganska stora uppgifter, alla de här tre. Och det är en väldigt, väldigt stor kostym att fylla. Så att det är väl där vi känner någonstans, är vi rätt uppställda på det sätt som den rollen ser ut idag. Sen med det sagt så kan jag helt ärligt säga att vi är inte i mål exakt hur vi kommer att formera det. Det vi är i mål med är att vi har en enorm trygghet i Rickard Grönborg som har gjort jobbet förut. Han vet vad det innebär. Han har vunnit. Han har varit lyckosam både nere i Zürich och även i Tappara nu med mer erfarenhet från klubblagsverksamheten ute i Europa. Han kan förbundet, han vet hur vi jobbar, våra processer. Han kan komma in och utmana oss på ett bra sätt, alltså utifrån det. För det, jag tycker det är jätteviktigt att vi inte, vad ska jag säga, gör saker bara för att så här har vi alltid gjort, utan vi ska göra det som vi tror är det mest framgångsrika sättet att göra det på. Och där har vi, eller vi har ansett att det finns verkligen läge att se över det här ordentligt. Sen exakt hur det landar och hur vi kommer att ställa upp det kan jag tyvärr inte säga, för att vi är inte där än.
Nej, då får vi avvakta och se. Vi är framme vid den sista programpunkten idag. Det är en gammal hederlig frågelåda. Vi har fått lite sådana från ni som tittar och lyssnar på oss, och det är vi tacksamma för. Den första är: vem som vinner poängligan NHL?
Jag får svara det jag svarade inför säsongen. Connor McDavid svarade, och det står jag fast vid.
Instämmer?
McKinnon,
okej. Okay. Vilken svensk är flest poäng då?
Jag svarade då. Det här är ju en liten tippning. Jag tror William Nylander.
Leo Karlsson.
Bra. Jag hade Lucas Raymond, kan jag säga, så jag står fast för det då. Vilken svensk utespelare hade ni ställt i mål om ni var tvungna att använda en utespelare som målvakt?
Och nu ska vi då leka mot OS. Att vi tar de namn, eller bara vilken spelare?
En svensk NHL-spelare.
Svensk NHL-spelare.
Till? Det står inte det, men jag lägger till det själv här. Eller om du har någon i division 2 som har liksom...
Nej.
Ja, det kanske är någon. Pekarinne spelar ute i sin korpliga.
Oj, jag vet inte. Någon som är duktig på tech. Elias Pettersson. Han leder väl fortfarande. Eller nu har han varit skadad. Man låg i topp med täckta skott bland forwards i hela NHL. Det är en viktig del att stå i vägen för skott när du står i mål. Så... Elias Pettersson.
Landeskogs tävlingsskalle.
Ja, okej. Okay. Jag vet ju att Victor Hedman är ganska duktig fotbollsmålvakt, så vi drar till med honom där. Det här är den sista frågan för dagen och den absolut viktigaste i hela programmet.
Mm-hmm.
Vad är det bästa med julen?
Maten, svarar jag då.
Vad är din favorit?
För mig är det faktiskt julskinkan.
Du är en enkel man, Otan.
Ja, det är det bästa med julen.
Du hinner ju knappt fira jul, Anders, men vad skulle du svara?
Nej, jag är också inne på maten, men jag är mer sill.
En sill?
Sillen.
Senapsill, klassiskt?
All sill.
Okej. Okay. Blana, står det på ert julbord? Det kanske inte...
Nej, det får du ju...
Du brukar ju fira jul i Hälsingland, jag tänker att det finns där.
Ja, men blana, va?
Ja, det, är när man, det finns väl i Vännäs, när man blandar grädde med smör, kanel och grejer. Det är kanongött det.
Jag har aldrig provat det, och nej, det finns inte på de julbord jag har varit på.
Jag ska skicka det receptet. Gärna. Det är väldigt enkelt. Det är det enda jag får laga hemma hos oss. Ja, det gör vi. Jag svarar vår fullbandymatch. Det är landhockey på Hörnets mål som vi spelar varje julaftonsmorgon, jag och mina polare. Allt jämnt så håller knäskålar och hälsenor och allt vad det heter, vilket är sjukt nog. Hörrni, det var det sista vi hade idag. Stort tack Mattias och Anders för att ni var här.
Tack.
Idag så har vi World Dart Championship 14:30 på Viaplay. Det finns alltid sport på Viaplay att kolla på. Uppesittarkvällen 23 så är det Pittsburgh mot Toronto 10:00, så det är ett bra sätt att fira in julen. Sen är Godmorgon NHL tillbaks efter nyår. 15 år blir det, var måndag där. Notan nickar så då stämmer det. Vi säger ett jättestort tack för att ni var med oss den här hösten och önskar såklart en riktigt god jul.